Välkomna till Prost och Prosecco, podden där vi pratar Prost Questionnaire och dricker Prosecco. Jag heter Emily Dahl och det här är min goda vän Leo.
Givakt!
Ja, idag är det militärtema på den här poddisen.
Ja.
Vad du är fyndig. Och vi ska prata om vårt favoritögonblick ur den militära historien.
Ja.
Your favorite military event, som Prost så klatschigt skrev. Det känns som en fråga som har naggats något av tidens tand.
Ja, ja, det känns, den var, känns som att den var mer relevant i slutet på 1800-talet än idag.
Ja. Men jag tycker fortfarande att det kan vara intressant att diskutera, eftersom Prost tyckte att det var intressant att diskutera.
Ja, exakt.
Och sen så tycker jag också att det är lite roligt med de här konstiga frågorna som vi hade, till exempel din favoritfågel.
Ja.
Det var ju en fråga vi trodde skulle bli jättesvår, men som bara blev ett ode till Leo Heibel i 40 minuter.
Ja.
Och jag har en känsla av att det kan bli så även idag.
Ja.
Så alla Leo lovers out there, jag vet att ni är många, here we go. Okej, så berätta, du har gjort lumpen, eller hur?
Ja, det var ju det jag tänkte ta upp som mitt favorite military
event. Var det?
Ja.
Jaha, ja. Det hade inte jag fattat.
Nej, det är alltså
min... Ja, men då dyker vi rakt in i det.
Det är...
Oh, okej, jag bara tänkt så här, men det är din närmsta military thing du har gjort. Ja, men det... Jag hade gjort lumpen.
Ja, men det är också my military event, favorite military event in history.
Strålande, ja. Prata om det, berätta.
Och jag har inte gjort lumpen.
Nej, men det är det, för jag blev så här, jag hade för mig att det var så att du hade gjort värvningen men lyckats slingra dig ur den.
Nej, det också. Jag kan berätta.
Mm. Scenen är din.
Ja. Det här var ju på den tiden då man fortfarande får allmän värnplikt. Mm. Eller hade allmän värnplikt.
Ja, men exakt.
Så att alla killar blev ju inkallade till mönstringskontoret.
Exakt.
Och jag tror jag var 17, eller kanske till och med 16.
Mm.
Man gör det ganska långt innan.
Mm.
Och det var under en period när jag hade fått för mig att det kunde vara ganska härligt och fostrande att göra lumpen. Det går ju såna myter runt i samhället.
Eller? Men det är den här Full Metal Jacket, fostras till en man-grejen.
Ja.
Det känns väldigt mycket som att det var kompatibelt då.
Ja, men exakt. Och det är liksom, det fanns någonting lockande med det, verkade häftigt och sånt. Mm. Även om krig är någonting fruktansvärt liksom.
Mm.
Och då fick man ju komma till mönstringskontoret och göra olika typer av mönstringar.
Okej.
Och det är, alla kanske inte ens vet hur
nej, jag vet, till. Nej, jag har ingen aning.
Du vet, nej? Okej, okay, men nej, jag kan berätta vad som händer på en värnplikt.
Do it.
Ja, du skriver in dig.
Ja.
De tar din vikt och sådana där liksom basic grejer.
Ja.
Sen får du göra olika typer av tester.
Mm.
Eller först får du en typ general som pratar med er i ett rum.
Mm.
Och säger typ så här: 12 av er ska till Boden.
Okay.
Ja. Och liksom är lite så här uppfostrad. Och man bara, hur hamnar du här? Borde inte du ut och kriga? Eller? Du skriker på 16-åringar.
Oh,
sen fick man gå in och göra någon form av... det är inte ett IQ-test.
Nej.
Det är typ någon form av begåvningstest av något slag, tror jag.
Ja, men typ snabbtänkthet, logik,
ja,
typ sånt.
Och det är såna här typiska frågor som man gör på ett IQ-test. Okay. Alltså du vet till exempel att du har en fyrkant och så är det ett streck som flyttar sig.
Mm-hmm.
Och så ska man säga, ja, var kommer strecket vara på nästa?
Mm.
Och så ska man säga var.
Mm.
Så att det är sån här, någon form av logiskt tänkande test.
Ja. Men sen jag är ju jättedålig på sånt.
Är det?
Ja. Ja,
det är min, det brukar jag och min syra skämta om också. För vår lillebror Ivan är också jättedålig på
ja,
det.
Ja, men alltså, jag och Ivan är lite kindred spirits. Alltså, jag älskar honom.
Medan både jag och Siri då är ju ganska begåvade på det där.
Ja, men det är ni ju. Ja. Alltså, jag menar, herregud, det är ju uppenbart liksom. Såna... Det förklarar också varför jag gillar Ivan så mycket.
Ja. För det är såna test kan vi hantera.
Ja, men exakt.
Så att vi
man gör såna test.
Ja, man gör massa såna test.
Och sen är det någon slags ljudtest, va?
Ja, och jag har hört att de här testen faktiskt ändras lite beroende på vad man svarar på dem.
Ah, okay.
Det kan vara så att man får göra vissa andra typer av test. Men jag fick visa en massa fyrkanter.
Det är någon slags dynamisk test.
Exakt, och det säger någonting och så får du en poäng på det.
Okay.
Och sen så får du göra ett hörseltest.
Ja.
Men det är typ så här, antingen klarar du eller så klarar du inte.
Okay.
Medan det här IQ-testet får du en poäng på.
Men jag har hört att om man får så svinbra på hörseltestet, så är det så här, då får du jobba inom flyg till exempel. Alltså såna, eller typ sonar. Eller alltså,
nej, att det är inte så. På just hörseltestet, tror jag. Okay. Men däremot på till exempel, om du får exceptionellt bra på det här
logiktestet.
Då tror jag att du kan få gå på den här tolkskolan. Som är...
Det är ju det tuffaste.
Ja, det är ju skithäftigt. Det fick ju inte jag.
Nej,
så duktig.
Det måste vara jättefå som får.
Ja, ja, det kan se några per år.
Exakt,
jag vet inte.
Ja. Ja, förlåt, fortsätt.
Men då, så att, men då, om man är jätteduktig på det och liksom visar någon, då kan man få gå det. Och då lär du ju typ några språk,
ja, men exakt,
under ett år. Exakt. Det är så supereffektiv och bra utbildning ska det vara.
Fanfett.
Ja, det är jävligt häftigt. Och sen får du göra, och sen får jag styrketest.
Mm.
Där du då ska lyfta en stång så snabbt du kan egentligen.
Okej.
Okay. Hård. Och då mäter den kraften. Du gör ett konditionstest.
Ja.
Du gör... lite EKG och sådana här grejer. Och sen får du sitta och prata med en psykolog också.
Mm.
I typ 45 minuter.
Det där är ju det stället där de flesta av mina killkompisar har exitat processen.
Ja. Och,
det är väldigt klassiskt.
Och jag var ganska pepp på att göra det här.
Mm.
Och bland annat, och då hade jag hört så här, bland annat så var det så att om man någonsin har testat någon form av narkotika.
Mm.
Fick man inte göra det. Så det knarkare man är.
Mm.
Så nej. Nej, men då frågade jag, för att, då frågade hon om jag någon gång hade rökt marijuana.
Mm.
Och det hade jag testat ju.
Ja.
En kväll så där vid en sjö. Och jag svarade ärligt.
Ja.
Och tänkte att nu kanske jag inte får göra det. Men jag kunde inte med att ljuga, jag vet inte. Jag kände att vi fick så bra bonding. Och hon bara, och sen sa hon så här, men det var inte någonting för dig va, Leo?
Nej.
Och så här, nej, det var det inte.
Åh, gulligt, jag dör!
Och då tror jag att hon...
Alltså så cute, förlåt. Men ja. Det där var typ helt sjukt gulligt. Du bara, nej, det var det inte.
Nej, det var det inte. Och då, jag vet inte om hon nästan bortser från det. För då fick jag jättehög lämplighet i det och, så. Och sen så var det såhär, ja men då sa hon såhär, ja men.
Men fattar många som kommer in där som har gjort sånt här.
Ja exakt, jag menar det blir vanligare och vanligare.
Ja förlåt, fortsätt nu, jag ska hålla käften.
Och det är ju kanske ganska harmlöst egentligen.
Ja.
Men då i alla fall så skulle jag sen bli placerad.
Mm.
Och då han snubben bara, bra resultat här, kanske någonting i Kungsängen, tyckte han.
Mm.
Som var själv liksom i Stockholm och så här, skulle ge mig en bra position. Och som det är mongo och pucko är, jag bara, nej, alltså jag tycker det här med Boden verkar jättespännande. Och han bara,
idiot.
Ja, idiot verkligen.
Åh gud, det är ju typ så bestraffningen.
Ja, jag vet. Boden. Ja. Och då sattes jag på att jag skulle bli vad de kallar för luftvärnsplutonsbefäl i Boden.
Mm.
Som var så här, ja men han menade att det var någon ganska... Det var ganska så här, bra utbildning liksom.
Okay,
man har hand om någon pluton och så. Men det betyder ju också att man är där uppe i 15 månader.
Ja, oh, fy fan.
Men jag var superpepp på det här. Tyckte det var lät fantastiskt.
Ja.
Sen så pågick livet. Jag gjorde gymnasiet, tog studenten.
Mm.
Åkte till Göteborg och pluggade filosofi en termin.
Ja.
Sen efter en termin så ska jag åka upp till Boden.
Ja.
Och göra lumpen i 1,5 år.
Mm.
Och jag vantrivs.
Ja, det är klart du gör.
Är vantrivs.
Ja.
Det är det värsta.
Vad var det värsta med det?
Alltså jag tror faktiskt att det värsta med det var att jag upplevde det som att det var så larvigt.
Mm.
Just för att vi fick, alltså det var att de hade så lite pengar och så lite utrustning.
Mm.
Och jag hade ju lite så här ändå, på något sätt så hade jag ändå i mig fortfarande det här, fan vad häftigt liksom, mycket. Åka runt i de här stora grejerna och skjuta och leka ändå, krig.
Du spelar mycket tv-spel och
ja,
så.
Ja exakt, jag gillar fantasy och äventyr. Jag gillar också
det här äventyret. Att
gilla att vara ute i naturen och exakt. Sånt där också. Du vet, kanske ut och springa, vandra.
Tälta och allt sånt,
ja, och allt sånt där. Men jag kände att så här, vänta nu, det här är as dåligt.
Mm.
Det i kombination med, fan vad jag trivdes bra i Göteborg.
Mm.
Och hade flickvän. Just som jag längtade det. Till.
Ja, den är fan inte kul. Alltså.
Nej, och du vet, hela den. Och så här, jag tyckte alla runt omkring mig var ganska dåliga.
Mm.
Alltså jag kände så här, fan vad är det här för jävla...
Medelmåtte.
Ja. Alltså det kändes inte alls elitistiskt.
Nej, och det är ju ett A och O för dig.
Ja, det är ett A och O för mig.
Jag
vill ju Nietzsche,
Lund. Ja, vi pratade ju om det för några veckor sedan, att Nietzsche hade den här Übermensch-teorin.
Ja.
Och det är den ön som han och hans syster hade där lite för att så här, skapa Übermensch.
Ja, men exakt, jag vill göra det. Så allt det där i kombination liksom.
Mm.
Så jag kände så här, vad fan är det här för jävla larv jag ska vara? Jag trivdes inte alls, mådde jätte. Ja. Så att det jag gjorde var att jag gick till han kaptenen. Och då trodde jag så här, för att det var ändå så här, det var ju värnplikt, men värnplikten var ganska frivillig på min tid.
Okay.
Det var så här, det var ju precis i slutet av den så att de kanske tog in, du vet, 40% av alla.
Okay.
Så det var inte så att du var tvungen att fejka dig.
Nej, för mina bröders kompisar vet jag var så här, bara okej, fick typ, alltså så här, i just psykologitestet så vi har minst en kompis som i alla fall påstår sig har då börjat ranta på om att han hade så här typ röster.
Ja, men precis.
Väldigt så här klassiskt. Ja. Sen det kanske bara ljuger, vet inte jag. Men det var mycket sånt det snackades om då. Att man liksom fabricerade ihop någon slags mental disorder för att komma ur det.
Ja, men det var jättemycket så. Ja. Och det behövdes ju på den tiden.
Exakt, men inte på din
när jag gjorde så behövdes det inte alls. Liksom. Det var nästa, du kunde typ säga, de kunde tvinga dig om de ville. Ja. Men de valde ju mest motiverade människor liksom.
Ja, det är klart, ja. Och det är nog rätt väg att gå liksom.
Men då gick jag till kaptenen och tänkte så att ja, men det är klart att jag kan lämna det här. Så jag går till kaptenen. Säger så här att ja, men hej, jag har tänkt på det här. Och det här med lumpen, det är nog ingenting för mig.
Nej.
Och det funkade ju inte.
Nej.
För när du väl, once you're in.
Exakt.
Det är lite så här, you can check out but you can never leave. Och han bara, aha, det spelar ju ingen roll för att nu är du här.
Exakt.
Och då var det är lite såhär, ja men innan,
ja.
Då är det lugnt liksom. Och jag hade sagt det där, men nu, liksom, nej men du får ju inte.
Men du, you're not going
anywhere. Ja, you're not going, vad fan tror du? Och så att jag bara typ skällde på mig en halvtimme och sen jag bara,
nej.
Ja, jag får väl göra lumpen då? så jag går iväg och så bara, men jag kände, jag ville ju verkligen inte göra lumpen, nej. Jag vantrivdes ju. Så jag, då kom jag på att på gymnasiet så hade jag åkt iväg med Svenska Freds till Hultsfred.
Aha.
För att de hade en grej att om man gick med i Svenska Freds för 200 kronor så fick man en lägerresa och sen Hultsfred på köpet.
Så jävla mycket sånt där de höll på med.
Ja, men det var svinbra. Julia fick ju inte åka för att hennes pappa tyckte det var hjärntvätt.
Det är fan rätt alltså.
Ja, fast jag tycker ändå att jag och Jonas som åkte hade lite roligare.
Jo, men tänk om han hade kommit tillbaka och bara såhär, varit jätteäldre.
Ja, Svenska Fred, det var ju inte så att Hare Krishna hade det här.
Nej, okej.
Okay. Så farligt är det väl inte.
Nej, ja. Men fan vad det är fult att de höll på med
det. Ja, det är fult, för att det är ju ett sätt att värva.
Ja, för så jag får ju fortfarande så här både från IOGT-NTO och inte Sverigedemokraterna, men Kristdemokraterna.
Ja.
Så får jag såhär typ nyhetsbrev ibland för att jag står med på någon såhär gammal lista från i högstadiet.
När du typ fick en glass eller
för? Ja, men tydligt var typ bara såhär, signa upp här och få gå på den här festen. Eller Hultsfred, eller vad fan, jag minns inte ens. Det var någon skit typ. Och jag menar, det är liksom över 10 år sedan. Och fortfarande så finns jag i liggare på liksom de här jävla ställena. Det är helt sjukt liksom.
Jag har ju någon sån här fackförening som heter Civilekonomen. Som jag liksom, man kunde gå i en massa fackföreningar för 100 spänn när man pluggade.
Tänk vad
som
många...
fortfarande ringer mig och säger att det är dags att bli medlem.
Ja men exakt, tänk vad många sådana människor som du och jag som utgör de här organisationernas... medlemsantal.
Ja, verkligen.
Alltså deras estimerade medlemmar.
Om man googlar mig ordentligt och går djupt in i Google History som jag gör på mig själv ibland.
Gud, du får ångest av liksom så små typ att du kunde trilla från en bro en gång när du var liten, men du googlade själv. Fan, det är väl ångest om något.
Nej, för jag är ingen offentlig person.
Nej, men fortfarande helt stört.
Men då kan det dyka upp Leo Heibel, ordförande i Svenska Freds ungdomsförbund.
Åh herregud, du är ordförande.
Nej, jag var inte det, men jag tror journalisten missförstod. Jag var bara och tog ett möte på finska ambassaden.
Missförstod det väl ett understatement.
Med deras ambassadör.
Asså.
Om varför de fortfarande använder pensionella minor. Men,
men du hade i alla fall varit med Svenska Freds på Hultsfred.
Ja.
Yes, och vad hände sen?
Nej, men då, så att jag ringer upp ordförande i Svenska Freds, Jens hette han, tror jag. Och förklara såhär, du Jens, jag... Jens! Jag har satt mig lite över trubbel nu! Så ringde 18-åriga Leo så.
Exakt.
Det är så att jag anmälde mig till luftvärnsplutons befäl! Och det vill jag inte vara!
Lite som här... när jag anmälde mig till Svenska Freds.
Ja. Och Jens då förklarar för mig att ah, okej, men Leo, det här är en jobbig situation. Men säg bara till kaptenen att det är en väldigt lång anekdot det här.
Men det är intressant.
Jag tycker den gör sig värdig i podden.
15 minuter är vi inne på. Ja, fortsätt.
Den är fin.
Ja, den är jättefin, jag är helt övertygad.
Och det är my favorite military event.
Ja, men det är huvudsaken.
Sen ger jag dig resten av 15.
Ja, det är...
Så att jag pratar med Jens och frågar hur ska jag ta mig härifrån. Jens svarar till mig, Leo, det går. Nu så säger du bara så här att du ville göra lumpen, men sen har du märkt efter lite funderingar att det här är ingenting för dig och du måste vapenväga. Då kommer jävlas lite med dig. Håll bara fast vid det. Jag säger, okej Jens, tack! Så att jag tänker fundera lite och så går jag in till kaptenen igen och säger liksom så här, ja men jag har tänkt på det här. Och nu vet jag varför jag inte trivdes när jag var här på det senaste mötet.
Exakt.
Ja, okej, säger jag. Vad beror det på då? Nej, men det är så att jag tror aldrig att jag någonsin skulle kunna döda en annan människa. Och han blir asförbannad.
Mm.
För han ser ju i mina ögon
det är intressant.
Vad jag försöker göra.
Ja.
Den där jävla råttan kan ju döda många som helst vad det behövs.
Exakt.
Alltså,
det är ingen som vet hur du är betvivlar att du skulle kunna döda någon.
Så att han liksom vet ju så att ja, men om det den här killen är ju värd beredd att göra vad som helst för att få igenom sin vilja just nu.
Exakt.
Så att han börjar ju skälla på mig.
Ja.
Och så bara, jag vet att enda skälet till att du gör det här är för att du vill ha en lätt biljett härifrån. Och verkligen står och skriker och striker och skriker på mig.
Mm-hmm.
10 centimeter från mitt ansikte.
Uh-huh.
Och liksom verkligen skrämmer upp mig. Uh-huh. Så här, typ, du kommer inte tro att du kan ta det härifrån av den här anledningen.
Nej.
För att det här har du bara hittat på. Lalala. Och han är så, så nära att få mig att bara, nej okej, jag hittade bara på det.
Mm.
Alltså han är så nära att bryta ner mig och vinna över mig.
Ja, för det är hans jobb.
Och om han hade hållit på, jag tror att om han hade hållit på i 5 minuter till.
Ja.
Så hade han fått mig att bara, nej, jag får väl göra lumpen då.
Mm, exakt.
Men jag håller vid.
Ja.
Och säger så här, nej men jag är jätterädd för att döda någon.
Uh-huh.
Och sen så här, okej, då ska vi få se. Ska vi få prata med en psykolog. Får vi se vad jag tycker om det här.
Alltså, så onöd. Jag blev bara så här, kan han inte bara låta dig gå?
Men grejen att skälet också till att han bara låter mig, inte kan bara låta mig gå är också helt absurd att de ens vill ha en sån människa ute i kriget.
Exakt.
Medan i USA så skulle man väl bli utkastad.
Ja.
Samtidigt också, jag tror ju faktiskt att jag i en verklig krigssituation skulle kunna tänka mig att ta värvning.
Ja.
Alltså bara så här rent hypotetiskt.
Det tror jag inte är helt orimligt.
Ja, men du vet så här, alltså vi säger
typ skulle ju kunna döda någon för en flaska prosecco.
Nej, men alltså vi säger så här, vi säger typ att Sverige blev typ invaderat
Ryssland.
Av Ryssland alltså, för it's convenient.
Exakt.
Då kommer någon jävla jätteutbåt in här under Finland Sverige och sen bara tog de över allt.
Exakt.
De liksom skjuter ihjäl människor.
Exakt.
De pajar allt, de dödar ens vänner och så.
Mm.
Tycker inte jag det är orimligt.
Nej,
att
då skulle jag förmodligen också göra.
Ja, men eller hur?
Ja.
Alltså, så att liksom, det finns ingen vapenvägrare i mig egentligen.
Nej, nej.
Den finns inte där. Pacifister.
Men du, en snabb liten fråga då bara. Det är inte så att de skulle kunna kalla in dig nu då som en restgrej när du sitter och erkänner det här?
Alltså, det skulle ju vara otroligt bra viral succé.
Ja, verkligen.
Då tar vi det som marknadsföring för podden.
Ja, fy fan vad kul.
Om jag blir inkallad nu.
Ja, men det är bra. Hör ni det, försvarsmakten? Du blir utskälld av den här officeren.
Extremt utskälld.
Yes.
Stenhårt. Han bara, han kör järnet.
Han gör köttfärs av dig liksom.
Men jag lyckas ändå hålla det på något sätt liksom. Så här. Men han är jättenära att bryta ner mig. Och säger så här, men du ska prata med andra. Och då så skickas jag iväg först till en major.
Okej.
Som, eller något sånt där.
Ja.
Kanske de heter.
Någon slags...
Som då ska jag fråga så här. Och då han kör den sämsta metoden någonsin tycker jag.
Okay.
Så här, för han pratade, ja men så att du vet ju så här att om du ska säga att du vapenvägrar och så för oss, så kommer du få prata med en psykolog här och då kommer vi kolla att du, att det här stämmer överens med hur du har levt och så. Och så här, så att det räcker ju inte bara med att du har vapenvägrat, utan du kanske också ska ha kört miljövänlig bil och gjort andra bra saker. Och då är det så här, man bara, vänta nu, sa du just att om man agerar etiskt korrekt i vad du tycker andra frågor,
exakt,
så vill man inte heller döda någon.
Helt orimligt.
Ja, men det var ju så här, det var jättekonstigt, för att jag antar att de som han menar väl inte att han är militär, men att han tycker att han är en moraliskt förkastlig människa, utan snarare tvärtom.
Exakt.
Han är väl beredd att offra sitt liv för svenska staten etc.
Exakt.
Som är, alltså, det är jättekonstigt resonemang.
Mm.
Jag har pratat med honom jättelänge i alla fall och pratat, och sen får jag komma till en psykolog. Och då som ställer verkligen så här frågor, och hur jag då aldrig känt mig så manipulativ i hela mitt liv, tror jag.
Nej.
Som när jag sitter med den här psykologen. Utan då får jag prata liksom, och då fick jag prata om hela mitt liv.
Mm.
Och så fick jag lägga upp som en så här röd tråd hur jag alltid hade engagerat mig i andra människors väl och ve. Och hittade på grejer och så.
Men det är klart, vad ska de göra?
Ja, att kolla upp det. Det är ju så, jag vet inte, som att vara politisk flykting.
Ja, livet.
Ja, så att jag började hitta på massa och få liksom så här, ja men, och så säger hon så här, ja. Nej men Leo, det är, jag märker ju här på dig att du har ju varit sån här människa hela livet och efter, jag lovar dig Leo, efter vårt samtal nu ska du aldrig mer behöva hålla i ett vapen.
Gud.
Så att,
alltså,
ja, så jag typ skäms lite.
Och, ja, det förstår jag verkligen att jag gör.
Och typ, ja tack så mycket och tänker så att yes, I'm going home, I'm going home.
Leo dansar alltså runt nu, gulligt är det.
Gå vidare, kommer tillbaka till liksom min, jag kommer inte ihåg vad det heter, kasern eller något sånt där.
Ja, kasun va? Nej. Ja,
vet inte.
Okay.
De här rummen man bodde i.
Det kan vara så att jag bara kommer ihåg att kasun och kasern är samma sak fast det heter kasern. Skitsamma.
Så att sover en natt till, nästa morgon kommer de in och säger alla man till vapen! Eller något sånt där.
Exakt. Mm.
Och då frågar jag så här, ursäkta, ska verkligen...
Ursäkta,
ska verkligen jag ta ett vapen? Och han bara, ja det ska du. Och jag bara, helvete.
Ja.
Jag har misslyckats med min vapenvägran.
Exakt.
Jag kommer inte få åka härifrån.
Nej.
Så att jag får komma och ska öva med vapen. Och då tänker jag så här, men nu måste jag gå all in.
Ja.
Så att jag börjar tänka på massa sorgliga saker. Så jag tänkte
bland... Alltså, the drama of
your life. Så att jag står där med mitt...
Leo,
med min AK5 i handen.
Mm.
Och tänker på min döda mormor.
Alltså.
Tills jag börjar gråta.
Fan, vilket drama queen du är.
Ja, men, vad fan, jag fick panik.
Ah, okay.
Så att jag sitter där och tänker så mycket på henne så att jag börjar gråta. Så jag stod med vapnet och grät. Samtidigt som
jag gick för det.
Ja, men fan, jag ville därifrån.
Jag vet, det började jag visar typ... Suck it up.
Ja, men jag vill verkligen inte.
Nej.
Och till slut då, så efter ett tag så får jag komma in till kaptenen igen.
Ja.
Så är han bara så här: ja, du mådde mist sämre än vad jag förstod. Du åker hem.
Hur lång tid tog det här? Hur många veckor var det?
Jag var totalt kanske 3 eller 4 veckor.
Ja, okej.
Okay. Så ganska länge.
Ja, men det är ändå så att du har fått känna på det lite.
Ja, lite.
Ja. Mm.
Lärde mig bädda säng och putsa skorna och sånt där.
Kontentan av den här anekdoten känns som att det är två saker.
Mm.
Ett, du är ganska slapp med liksom uthållighet när det gäller att bara så här bita ihop och gå igenom grejer.
Jag håller inte med om det.
Den andra saken. I den här anekdoten så cementeras ju det som vi alla vet. Du kan alltid få din vilja igenom till varje pris.
Vill?
Jag vet! Kan du förklara för mig på vilket sätt du tycker att den här anekdoten inte understryker det faktumet att du inte var så bra på att bita ihop här?
Nej, men jag tycker
jag att... Jag tror att exakt det du kände nog 90% av alla.
Jo, jag tror också det. Men det är så här. Om jag märker att någonting är... Jo, så här. Okej. Okay. Men så här. Om det hade varit så att jag såg någonting gott i det här. Då skulle jag bitit ihop, för jag är envis.
Nej.
Det krävs en jävla envishet att ta sig därifrån också.
Ja, men det är det jag menar. Ja, och... Din envishet är ju generellt och historiskt någonting som implementeras på saker som ska göra lättare för dig.
Ja, men alltså grejen att också så här, typ i jobbsammanhang, jag har bitit ihop massor. Och när jag typ måste, jag vet inte, när man ska så här, alltså vid träning och sånt där. Jag tycker att jag kämpar mycket. Det är bara det att när någonting händer som är jobbigt, som jag tycker är meningslöst. Det är då jag inte kan bita.
Men om man alltid kämpar i medvind.
Nej, jag kämpar bara för saker jag tror på.
Okay.
Jag trodde inte på lumpen.
Ja, transpixa. Du är så van vid att det bara blåser åt ditt håll.
Nej.
Okej då.
Jag kämpis.
Vet du, oavsett vilket. Du är min kämpe. Och jag hade gjort exakt samma sak. Fast jag har inte lyckats gråta på beställning och tänkt på min döda mormor.
Men ibland måste man ta fram.
Men det är ju det som är så roligt med anekdoten. Att det är liksom the length you go through. Det är det som är så underbart med det.
Men vet, om jag inte hade gjort allt det här.
Mm.
Så skulle jag aldrig liksom tagit mig fram.
Mm.
Till slutet.
Nej. Mm. Fantastisk anekdot dock, måste jag säga.
Det var flera gånger nära att tappa den.
Ja,
jag
förstår.
Alltså möjligheten att lämna.
Jag tror jag skulle vara... Min favorit...
Din favorithändelse i militär...
I militärhistorien.
Mm.
Versaillesfreden.
Ja.
Ah. Har inget mer att säga om det. En filosofisk synvinkel.
Ja, men varför den av alla?
Jag tycker att det verkar som att det var så skön stämning där på tåget vid Versailles när de signade kontraktet.
Ja, det tror jag i för sig.
Det var ju första världskrigets slut.
Mm.
Och Tyskland och...
Tror du att stämningen var god bland tyskarna?
Nej, de fick ju ta på sig skulden för hela första världskriget. Men det var ju rätt åt de jävlarna. De fick skriva på kontraktet massa olika saker. Jag kan inte recappa det på ett bra sätt för jag är inte så militärt insatt. Men jag har alltid tyckt att det verkar vara så... skön stämning i bistrovagnen när de signar kontrakten. Så det här av Versaillesfreden.
Ja, men jag tror faktiskt att det var det.
Jag tror att det var gött stämning, förutom då för Tyskland. Jag tror att alla andra satt och så här buade lite när Tyskland kom in i rummet.
Boo, liksom.
Och sen när Tyskland lämnade vagnen och satt i sin nattkupé och tjurade med det signerade kontraktet, då blev det fest
alltså. Ja, verkligen.
Så Tyskland hann inte ens lämna bistrovagnen innan de började poppa champagne för att det skulle bli den här kontrasten, så att Tyskland verkligen skulle shamed.
Please, show some respect.
Är de nu helt plötsligt Jacob?
Det är ju mitt problem här, att jag har ju bara två dialekter.
Ja, jag vet.
Det ena är en kines som pratar engelska, tre. Mig själv, en kines som pratar engelska och sen finlandssvenska.
Ja, exakt. Gulligt dock att det är en kines som pratar engelska. Go to dialekten. Nej, men så att jag har inte så mycket mer att säga om det, men jag tyckte att det verkar härligt. Det var nog gossigt.
Jag tänker, känner ändå att din militärhistoriska händelseval kanske har större relevans för fler människor där ute än min.
Säg inte det alltså. Jag tänker så här, en filosofisk synvinkel lite snabbt nu då.
På tal om det, bara med på tal om krig.
Ja.
Jag såg den här Marco Polo, en serie på Netflix.
Just det, ja.
Som utspelar sig då i Genghis Khan.
Exakt.
Marco Polo var ju då alltså en handelsresande som levde med Genghis Khan jättelänge, typ 13 år.
Ja.
Han blev typ såld nästan av sin pappa eller någonting till honom.
Jobbigt.
Och var ganska så här sofistikerad och sådär. Så att, ja, Genghis gillade honom.
Ja,
så han hängde med dem i typ 10-15 år. Mm. Och Genghis Khan är ju den mest...
Man vill bli gillad av Genghis.
Ja, verkligen. För han är ju den mest framgångsrika imperiet någonsin.
Ja.
Över hela... Alltså, så det sträckte sig från Mongoliet ända bort till typ Polen.
Jag tänker alltid på dig när jag hör Genghis Khan.
Varför då?
Därför att en gång så låg vi i min säng och slog som i täcke. Och jag skrek att du var sängarnas Genghis Khan.
Du bara tar.
Skitsamma, fortsätt.
Och sen då blev jag lite nyfiken på Genghis Khan. För att han vann ju på grund av att han var så militärstrategisk. Och en grej var ju visst att deras mongolska riddare, eller ryttare, de hade bara stridstrupper per häst. Och de kunde springa med hästarna och skjuta båge. Och det var för att de hade lärt sig en teknik. När hästarna hade alla fyra hovar i luften, då sköt de.
Mm.
För då är det stilla.
Ja, exakt.
Så det hade de liksom lärt sig att tajma.
När man tar foton i dåligt ljus så drar man in ett andetag och sen håller man andan. Och så tar man ett foto för att det är så lång slutartid. Det är nästan exakt samma sak.
Ja, men det kan jag tänka. Ja, så man gingar skiten
i foton. Man gingar skiten nu med bröllopsbilder.
Men sen i alla fall var det så att han hade en till grej, läste jag om honom då. Det är det här att... Han har så mycket utom äktenskapliga barn. För han låg runt så mycket. För han åkte ju med på de här härna.
Ja, det är klart.
Så att man har gjort så här DNA-tester. Och ungefär en på 200 personer har Genghis Khans DNA.
Det tror inte jag.
Jo!
Nej.
Jo.
I världen.
Ja, i världen. Så att alltså var 200 person är släkting med Genghis.
Ni ser inte det, lyssnare, men min skepsism just nu. Den gör luften här inne tjock.
It's out there on the internet.
Ja, men the internet is not the truth.
Nej,
the
internet
is the internet.
Jag vet, men det är ju fascinerande om det stämmer.
Ja, det är jättefascinerande om det stämmer, men det stämmer inte. Det får bli en följetong till nästa vecka. Nu ska vi gå ner till Bläck och käka middag med våran kompis Julia och hennes underbara och härliga man Halai.
Halai.
Yes.
Yes.
Det ska bli kul. Så vi lämnar det här nu.
Vi ska inte ta något filosofiskt moment. Nej.
Ska vi göra det?
Nej, jag vet inte. Kanske inte behövs. Jag
skit i det.
Ja.
Ja.
Okay.
Det var så härligt så avslut, tyckte jag.
Ja. Okej. Okay.
Jag tänkte liksom att det var så mysigt att alla fick veta att du skulle gå till Bläckis.
Ja, faktiskt.
Ja.
Ja, det är härligt.
Nästa vecka, vad ska vi prata om då?
Nästa vecka ska vi prata om hur känner du dig nu?
Exakt. Frågan är helt enkelt...
Your present state of mind.
Your present state of mind. Hur mår du precis just nu? Det är också ett inslag på min blogg. Så jag tycker att det känns som ett härligt sätt att poddifiera bloggisen.
Så jag funderar också så här då. Hur mår du just nu? Ska du förbereda dig?
Nej, kommer jag inte göra.
Nej.
Jag hoppas bara att jag inte kommer vara bakis.
Nej, för jag tänker så här. För att om man gör en nu. så ska man säga hur man mår då. Och då mår man som när man egentligen, vi borde, det skulle vara bra om det var så här.
Mm.
Vi hade en slumpgenerator som var så här, nu spelar ni in det.
Mm. Men det har vi inte.
Nej, det har vi inte.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi älskar er, ni är fantastiska. Fortsätt lyssna, fortsätt tipsa alla om den här poddisen.
Hej då!
Hej då!